Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Om jag sitter och förhandlar med en som inte är van att förhandla med någon som mig, så tar de ibland sig friheten att kanske vara på ett visst sätt, ta upp saker, eller du vet så här, det blir en slags oprofessionalism helt plötsligt, bara för att så här, ja, men hon är väl artist och flummig, det går väl an, så att man kan slarva lite. Och det, jag tycker inte om det, jag är väldigt noga. Mitt arbete är jätteviktigt för mig.
Varvet. 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 Varvet.
Hej, det här är Kristoffer Triumf som säger välkommen till det 152 avsnittet av Värvet som är historiskt. Och på vilket sätt då undrar du? Jo, det är första gången som en gäst i ett ordinarie avsnitt, nämligen avsnitt 100, återkommer i detta det 152 avsnittet. Och det är också roligt då eftersom det är exakt 52 veckor sedan senast. Så välkommen tillbaka Lalle, idag är tiden bara din, du slipper dela den med någon Reinfeldt.
Ett desperat försök, det krävs ett hjältemod. Vem av oss är modig nog att rädda storebror, storebror, kära storebror.
Jag vill varna de lyssnare som ibland hör av sig till mig, som tycker att jag borde vara tuffare mot gästerna, som tycker att jag ska sluta vara ett fan, växa upp och bli lite mer som Janne Josefsson i Uppdrag granskning eller sådär. Ni kan nog stänga av nu, för så blir det inte i det här avsnittet riktigt. Och så här som du hör i bakgrunden så började det för mig när jag såg Lalle spela ensam med en akustisk gitarr 2004 ungefär. Det nämnde jag nog i Värvet 100, och jag minns det som att jag tyckte att det var något historiskt jag fick bevittna. Och apropå det, så det här kommer låta som ljug kanske, men jag hoppas att du tror mig. Jag har gråtit 3 gånger som jag minns sen jag blev vuxen. När jag var 20 så grät jag sönder en biovisning av Gilbert Grape, så att jag fick ledas ut av min dåvarande tjej för att de andra i salongen skulle få se färdigt filmen, vilket jag för övrigt fortfarande inte har gjort. Det andra tillfället var när min son Love föddes, och han kom ut ur sin mammas mage och var 10 sekunder gammal och berättade för världen att han fanns. Det var svårslaget såklart. Men den tredje gången, det var i morse när jag såg Lalle framföra Live Tomorrow på Götaplatsen i somras från nya dokumentären Jag är inte beredd att dö än, en film som följt Lalle i 2 år ungefär. Jag skrämde livet ur min hustru Malin där i morse, för hon förstod inte vad det var för ljud som kom ur mig. Det var så länge sedan sist hon hörde det. Och jag ska återkomma till dokumentären strax. Kanske också till gåtan, vi får se. Jag tänker att man skulle kunna kalla Lalle för Sveriges svar på Björk eller Kate Bush eller Paul Simon. Och det skulle vara tänkt som en komplimang, men det är samtidigt så sjukt missvisande. För även om allt det där är lite sant, så finns det verkligen bara en Lalle. Och det är lika mycket så att Björk i sådana fall är Islands Lalle eller Paul Simon USAs. Ska jag sätta Lalle på kartan lite, kan jag säga att hon är 32 år gammal, hon är född i Iran, och vi nämner hennes föräldrar lite kort senare, men de satte sig upp mot regimen på något sätt och familjen fick fly. Jag tror för övrigt att låten vi hör i bakgrunden, den som heter Storebror, handlar om hur Lalle tänker sig ett liv med den bror som hon inte fick leva med, för han avled av ett hjärtfel som barn. Och när Lalle var 3 hamnade hon i Minsk i Sovjet, och när hon var 9 kom hon till Sverige. Hon har musicerat sedan tonåren, och så här berättar hon om det i dokumentären Jag är inte beredd att dö än.
Det var fram till ett specifikt ögonblick som jag förstod att man kunde dela musik. För tidigare så hade jag mest spelat själv på rasterna. Så satt jag och började skriva låtar, och jag spelade inte upp dem förrän en gång när jag och mamma var på ett läger. Det var ett gäng familjer, och vi åkte alla ut till någon sjö och bodde där och sov där. Det var jättemysigt, och så satt vi runt eldstaden, och så fick jag en gitarr. Okej, okay, jag kan spela också. Plötsligt så började jag spela mina låtar. Jag hade bara skrivit 2-3 stycken då. Och så den här enorma glädjen att hon blev så, alltså hon var så chockad, för hon hade inte, ingen hade hört tidigare, så hon var helt va? Det kommer jag ihåg. Det är en jättefint minne, för hon blev så otroligt glad.
Ja, så där fint berättar Lalle om sin mamma som för övrigt gick bort förra året. Och sen tidigare hade hennes pappa också gått bort. Det är väl lite därför som man blir så gripen av den här filmen. Därför att hon har förlorat alla i sin familj. Och hon beskriver det som att hon står vid sitt familjeträd och det är alldeles naket eller alldeles bart. Ja, jag minns inte exakt. Idag lever Lalle i Los Angeles där jag för övrigt fick spela paddeltennis med henne, hennes ständiga följeslagare Gustav och låtskrivaren Alex Kronlund, vår gemensamma vän. För ett par veckor sedan bara så var vi där och spelade. Och är det så att du lyssnar i Acast-appen så borde du se hur vi såg ut då, hela gänget. Och även hur jag såg ut lite senare när jag hade stukat foten genom att trampa på en boll. Hur som helst, nu ska det inte handla om mig utan om Lalle. Så, från en jobbig lägenhet med dålig karma i West Hollywood den 11 november. Varsågoda, Lalle. Och du har välsignat det här huset nu?
Ja.
Du kändes ganska proffsig på välsigna.
Ja.
Har du gjort det mycket i den här dag?
Det var lite... Alltså, det är alltid bra att blanda in humor när det kommer till sånt.
Okay.
För säkerhets skull.
Du är inte certifierad?
Nej, man kan tyvärr inte. Mm.
Men du, hur mår du?
Bra.
Vad fint. Du vaknade för 20 minuter sedan.
Ja.
Men du åt ju björnbär. Som var bra för rösten.
Ja.
Du ser.
Men det är ju inte bara bra för rösten. Det är bra för alla hals och hela...
Hinnor.
Det är ju bra för hälsan generellt. Jag rekommenderar det. Och här finns det ju färska. Det finns ju inte i Sverige hela tiden.
Vi är i Los Angeles.
Ja.
Bor du här?
Alltså så fort någon säger hem, då tänker jag direkt på Göteborg. Konstigt nog eftersom jag inte bott där på några år. Men det är det som är hem. Jag, av någon anledning så är det så.
Men du har varit här ett tag?
Ja.
Hur länge har du
inte
varit här?
Inte så. Alltså jag har ju varit fram och tillbaka här nu i några år faktiskt. Och nu, det är först nu som jag har liksom inget boende i Sverige och flyttat hit nu. I den här gången är det bara 2-3 månader bara som jag bokstavligen varit här.
Men du har ingen hembiljett liksom?
Nej.
Vad spännande.
Ja, det är lite kul. Jag fortsätter min resa.
Mm. Förra gången vi sågs, jag var 17, var det? Det måste ha varit...
100-årsjubileum.
Ja, precis. Alltså det är ganska exakt ett år sedan.
Reinfeldt var...
Fortfarande statsminister.
Ja.
Mm. Och ledare för partiet, det är han väl fortfarande. Mm. Då bodde du i Gröndal, i en villa.
Gröndal?
Nej, jag kanske hittade på. Men du bodde i ett hus i alla fall.
Ja, i typ Flemingsberg, Tullinge, Huddinge hållet. Precis mellan alla de kommunerna.
Och hade liksom studio. Det verkade så
organiserat. Ja, jag vet. Ja. Nej, det var väldigt skönt. Nu är det inte så, kan jag säga.
Och du ägde det huset, va?
Ja.
Men det har du sålt nu?
Ja, det har jag sålt.
Okej.
Okay. Jo, jag hade det väldigt bra. Jag byggde min egen studiokomplex. Så att jag hade det väldigt tryggt. Jag hade 2 studios. En för andra som kunde vara. Och så en för mig. Men inte nu längre.
Det är fortfarande en studio så att säga, men den är...
Nej, det är inte... Nej,
okay,
det är ganska svårt att sälja en studio på det sättet i ett sånt område. Det är ingen... Alla vill ju vara i stan liksom som jobbar.
Mm.
Så att nej, det här är ju mer ett så här familjevillaområde där man liksom bor i skogen typ, och måste cykla till pendeln och sånt där.
Så du har fick sälja all hårdvara också?
Ja... Det här är så här ångestprogram.
Nej,
ja, men det är jättetråkigt. För att det är ju lite så. Men samtidigt så måste man också göra sig av med saker och liksom på något sätt börja om också. Jag tror att det är på gott och ont. Men ja, det är så. Speciellt i min bransch så som producent. Så allting, du vet ju själv. Efter några år så är det liksom... Är sakerna inte heller... Det går inte heller att liksom... sälja det direkt sådär. Ja, men här, köp min gamla liksom, Pro Tools-system från 2004. Det är ingen liksom, så visst, det finns något sorgligt i det, men det är också ganska häftigt att få börja om, antar jag, också och började liksom på ny kula.
Men hade du massa liksom instrument också som du fick sälja, eller?
Ja, alltså, några har jag lagt i ett lager. Så att jag har ju lite vissa saker som man... Ja, men som instrument och sånt. Kanske man inte vill göra sig av med alla, precis så. Men man tycker om dem kanske lite extra. Men annars så... Det mesta har jag gjort mig av med.
Hur mycket hade du med dig hit då?
3 resväskor.
Så inga gitarrer och...
Nej, jag hade 2 gitarrer sen tidigare här. 2 Martin-gitarrer.
Oj.
Ja.
Det går bra nu.
Ja.
Är de billiga här?
Billigare? Jag tror att de är lika billiga eller dyra överallt. Jag tror faktiskt att de är lite billigare här för transport eller... Jag vet inte. Men jag har 2 Martin hemma också.
Mm-hmm.
Så att jag har dem överallt. Mm. För säkerhets skull.
Men det är ju fantastiskt. Hur ser dina dagar ut här?
Ja, men det är ungefär som hemma rent arbetsmässigt. Det är fortfarande jobb. Alltså jag jobbar ju precis fortfarande på samma sätt. Fortsätter att skriva låtar. Så det är egentligen samma sak. Det är väl kanske lite... Det är inte så många som känner igen mig och sådär. Så att man kan flamsa mer. Gå ut och... Alltså det finns en annan typ av... Liksom, en annan typ av identitet som är lättare att vara här. Men samtidigt så... finns ju ändå ingenting som slår liksom den här krispigheten i luften som finns i Sverige. Så det kan jag sakna jättemycket. Liksom naturen och luften. Alltså bokstavligen, det är väldigt rent i Sverige. Och det kan jag sakna. Och sen också sakna turnerandet lite grann. Och publikkontakten. Alltså en vanlig svensk turné. Men jag har ju precis avslutat sommarturnén, så jag fattar inte hur jag redan nu kan börja känna lite så här abstinens. Men det tycker jag om. Jag vill liksom bygga upp en slags längtan. Men jag fattar inte hur jag kan börja längta efter att göra en turné bara ett halvår efter en jätteansträngande stor produktionsturné. Liksom. Så det är kul. Jag är glad att jag... Liksom, nej, det är roligt. Trots att jag har gjort det i många år nu. Men det är så kul om man känner frihet och en sån inställning till det man gör. Så blir det alltid hela tiden nya saker man kan upptäcka. Och då blir det hela tiden roligt. Man tröttnar inte. Och det är någonting som jag har förstått att man väldigt många gör efter ett tag. Efter att de har hållit på efter ett tag så blir de lite trötta. Och det har jag fått förklarat för mig. Att det är så. Att säga, oh, vad ovanligt att du inte tröttnat på att göra det här. Men det är ju att jag gör ju inte samma sak varje turné. Jag byter hela tiden form och hittar nya sidor av mig själv hela tiden. Och också lär mig nya saker av andra och dansar eller vad det nu kan vara. Så det finns ju alltid någonting nytt att lära sig.
Det är ett vettigt sätt att se på det kanske.
Ja, jag har inte tänkt på att jag ser på det så. Men det är den bästa förklaringen jag kan ha för varför jag fortfarande tycker att det är så jättekul. Och jag vill hela tiden sådär. Jag tycker om att skapa. Helt enkelt. Vilken lång diskussion det blev. Men det är för att jag precis pratat om det här med PSL-killen. Om det här. Och han var så här, men hur kan du vara så glad efter så här? Alltså hur kan du tycka att det fortfarande är kul när du hållit på i 10 år med det här? Alltså att det finns en slags energi där hela tiden. Mm. Och det var inte först då som jag började tänka på att det kanske är sant. Jag började undra varför orkar jag? Eller hur orkar jag? För egentligen är jag inte så här jätte... Jag är inte så här jättesprudlande egentligen. Alltså jag har inte så jättemycket energi. Jag orkar inte hålla på sporta 5 gånger i veckan. Alltså jag sådär. Men det här orkar jag på något sätt.
Jag har tyckt att... Sen jag började göra Värvet, ja, som ju liksom är min Lale-karriär, ja, så har jag tyckt att allting har varit så mycket lättare. Alltså att det som har med det att göra är så... Det går så lätt att göra jämfört med att till exempel betala räkningar. Eller,
ja,
eller att liksom förr i tiden när jag hade en deadline och skulle skriva en text till någon annan eller så.
Ja, man blir mycket sämre på allt annat. Eller hur?
Ja, så kanske det är. Ja. Fast man, det är också det att det blir ju så... Jag vill inte se det så negativt, utan det är mer så här att när jag hittade vad jag skulle göra, alltså när jag hittade min egen grej, när jag blev min egen Lale, så att säga, så blev allting mer ansträngningslöst.
Ja, men det håller jag med. Men du utvecklar ju det också. Du åker ju, nu har du åkt hit och ska träffa andra. Och, alltså du utvecklar ju också din egen lale. Mm. För att citera dig. Mm. Nej, men du utvecklar ju också dig själv och du utmanar dig själv. Och det kommer ju bidra till att du tycker att det här är kul om några år också.
Ja, men jag hoppas det.
Men har du märkt att du blir ganska olycklig när du inte får göra det du tycker är kul? Till exempel om du skulle ta semester ett år, hur tror du att du skulle må? Om du inte skulle tänka på alla omständigheter runt omkring, bara rent liksom mentalt, skulle du må bra av att inte?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Hur är det för dig då?
Men för jag tror att det är det landar i hela tiden. Att man inser att det här är jag. Det här är min identitet. Eller det här är... Utan att man själv visste om det kanske.
Är det så att din senaste EP, Boom, är det ditt första officiella USA-släpp?
Ända någonsin.
Ja.
Den här har vi då släppt för att kunna, för att ha någonting här. Så att när vi börjar spela det på radio eller börjar skicka till synkmänniskor som ska försöka sätta det på film eller serier och så vidare. Att de har någonting att hitta, om man säger så. Så att det är på något sätt ett första steg av alla hundratals steg man måste ta. Så det är det som, och det är det här steget som vi har tagit nu för att på något sätt etablera att vi finns överhuvudtaget, eller jag finns. Och sen så kan jag sakta men säkert börja hitta kanaler och växa på.
Vad har du för uppbackning här då?
Alltså det vet man inte. Alltså uppbackning är ju... alltså världen är ju en plats där... Alltså jag vill inte säga att USA, för det är mer eller mindre kanske så i Sverige också. Men i här specifikt också, kanske lite mer, så är det så att ju bättre det går, desto mer uppbackning får man. Alltså det är som att folk satsar på en häst som precis ska vinna. Och det är då i sista sekunden så satsar man mer på den hästen. Alltså det är lite så den här branschen är tyvärr. Så att kan man visa på bra resultat så får man ännu mer uppbackning. För alla vill på något sätt ta kort med vinnaren i slutändan. Liksom. Mm. Det är lite så. Men jag tycker att jag får bra uppbackning för att jag har på något sätt bra resultat ifrån Skandinavien som jag kan visa på. För tyvärr så biter det liksom inget annat. Det är väldigt så. Så att jag kan visa att ja, men så här har det gått. Eller jag, det är ju min manager och mitt team som är mer insatta i det där kanske. De kan liksom visa på att de här resultaten har vi haft. Det här kan vi liksom räkna med. Och sen kan de utifrån vem de tror att jag är och hur jag kommer bete mig. För det är väldigt mycket sånt som spelar roll här. Så är det en artist som kanske är beredd att göra en radioturné på 150 stopp över hela USA, så kanske de känner så här, oh, men det här är spännande. Eller är det en artist som vill testa radio, och går det inte så går det inte. Alltså det finns så många olika vägar att gå. Så, att så man testar utifrån det också. Så det är väldigt, väldigt mycket politik. Här är det också, handlar det också väldigt mycket om ekonomi. Alltså att få sina låtar. I Sverige så spelar de låtar på radio. Och än så länge i alla fall så är det fortfarande så. Men här betalar man för att få spelas på radio. Alltså det är väldigt svårt här. Det är ingen slump att det spelar lite roll. Liksom. Det finns de fall där man kommer från noll och liksom blir någonting. Alla är ju någonting, men enligt dem någonting. Så det är väldigt mycket politik. Så att jag är väldigt insatt. Jag har hållit på med det här 10 år. Jag vet vad jag ger mig in på. Och jag vet också vilka förväntningar jag ska ha. Utifrån vem jag är och vad jag är beredd att göra. Så att när de frågar mig här i intervjuer, så här, what do you expect from, you know... Då säger jag att jag förväntar mig det som är möjligt för en sån typ av artist som jag är. Och med den typen av kompromisser jag är beredd att göra.
Vad är du beredd att göra för? Alltså, är du beredd att göra 150 stopp på en radioturné?
Alltså om jag reser med mina bästisar och har kul, ja. Men egentligen så är jag mer intresserad av att sitta i min studio och jobba. Men jag är beredd att jobba hårt. Men jag tycker att det finns smartare och bättre sätt att göra saker på. Jag tycker inte om heller att göra allting precis som man ska göra. Det var ju så också jag gjorde i Sverige. Att jag på något sätt bröt mot de regler som fanns. Och jag lyckades ändå på det, med det jag ville. Och jag tycker att det är en utmaning i det. Det blir roligt då också. Det blir en utmaning att inte göra precis som alla andra, utan försöka hitta ett annat sätt att jobba på. Och anledningen till att jag inte vill göra som alla andra, det är inte för att det bara är att man är rebellisk. Men det har också att göra med att det är inte kul när någon liksom big shot som sitter och andas tungt och bara, du ska göra så här. Alltså det är inte kul att följa de råden. Av någon anledning så är det inte kul. Det bara är så. Sen så kan man ta in informationen och verkligen bearbeta det och göra sin egen analys. Liksom. Men ja, det finns någonting väldigt tråkigt med folk som vet allt. Jag tycker de är lite irriterande, därför vill jag heller inte. Jag vill liksom inte att de ska fortsätta tro det. Och jag har bevisat att de hade fel.
Vilka regler bröt emot?
Det var ganska många. Jag blandade språk på min första skiva. Jag producerade den själv, vilket man inte trodde att jag kunde göra. Visserligen tog det 3 år, men och jag lärde mig musikteknik, vilket man inte trodde att jag kunde. Därför man försökte para ihop mig med andra. Så det fanns många liksom saker som jag gjorde i situationstecken fel. Men det var ju helt rätt och jag visste det. Och då blir det ännu roligare, för när man då når de resultat som man når, det blir en annan typ av glädje. Och det bidrar ju också till att man blir lite lyckligare på något sätt. Inte för att man har nått framgång, jag tror inte framgång gör en lyckligare. Men om man når framgång på sitt eget sätt och känner att man har förändrat sin egen värld i alla fall. Det är svårt att förändra världen, men jag har i alla fall förändrat de människorna som har kommit i min väg, så har jag förändrat deras sätt att se på saker. Som Mattias Wachtmeister då, som var min första A&R då, som signade mig första gången. Han har sagt så här, men jag har aldrig sedan dess eller innan dess jobbat med någon som jobbar som du. Och det är häftigt. Alltså jag ser upp till det. Alltså det är ganska häftigt då att någon som har varit i branschen så pass länge säger något sånt, att det här har jag aldrig varit med om. Mm. Liksom varit, jobbat i sen, vad är det, 30 år. Så att då har man åtminstone gjort någonting medans man har fått vara lycklig också. För det tycker jag också är väldigt viktigt. Jag har ett ansvar att inte bara, jag har inget martyrskap liksom i mig. Jag vill inte bara förändra världen. Jag vill också ta ett ansvar och vara fri och leva i frihet. För den har många kämpat för att jag ska få på något sätt. Så det finns många komponenter. Du märker att det är liksom det ena sitter ihop med det andra.
Är det...
Ja, det är det.
Betalar alla som spelas på radio för det?
Inte i Sverige, men alltså det finns... Nej, men... Gud, kan inte du prata med någon som är expert på det här? För jag är inte expert, men jag vet att det är otroliga investeringar man måste göra gentemot radio för att få. Alltså det är gentjänster fram och tillbaka hela tiden. Vi börjar få den kulturen i Sverige också. Inte public service, men vi börjar ju få den typen av kultur. Men den är inte alls utbredd i Sverige. Men här i USA är den ganska... Det är ganska tufft. Alltså man behöver mycket, mycket support. Men i slutändan, det går inte att köpa till sig bra låtar. De som gör bra låtar och får support, de ska ha ära för att de gör bra låtar. Alltså det finns fortfarande, man kommer inte undan med dåliga låtar. Så att det är inte så heller, att så farligt är det inte. Gör man bra musik så finns det alltid hopp.
När jag kom hit, när jag bestämde så här, ja, men jag ska göra en podcast på engelska.
Jag läste det någonting, du skrev det i någon tweet eller något.
Mm.
Ja. Fattar de dig?
Ja, alltså när jag pratar engelska.
Nej, men din grej.
Ja, sådär. Men det är det som är intressant, det är det som är min fråga egentligen. För när jag bestämde mig för att jag skulle göra det här, så tänkte jag så här, ja, men jag tror att jag har någonting att tillföra. Jag tror att jag har ett sätt att göra intervjuer på som ingen annan har här. Mm. Så. Jag tror att jag
det
har
något... Det stämmer, tycker jag också.
Tack så hemskt mycket. Mm. Hur ser du på det med ditt eget uttryck? Liksom? Kan du definiera vad du har att tillföra till USA?
Ja, men det är en tjej, alltså man ser utifrån. En tjej som är uppväxt i Sovjet, Sverige, men är från Iran, kommer till USA och ska... Alltså, bara det är också en lite så här... Det kan både verka gott och ont. Så det är också intressant, bara... Rent så här, hypotetiskt, hur skulle det funka egentligen? Så här. Och sen så rent musikaliskt så tror jag på samma sätt som jag har tillfört någonting i Skandinavien så tror jag att jag kan säkert tillföra någonting här. Egentligen så gör jag nog inte så mycket för att tillföra någonting, tror jag. Jag tror att jag vill bara få jobba med det. Alltså när vi gör jätteproduktion i Sverige och sen så har man liksom hur mycket personal som helst och 2-3 lastbilar. Alltså det är väldigt roligt och då vill man att liksom gänget ska få jobba lite mer. Så skulle vara kul om hela teamet, vi åkte till Tyskland och gjorde ett gig också, eller vi åkte till England eller USA och gjorde en turné. Alltså det är ju mer också en sån typ av, mer nog den känslan som gör att man mest vill jobba.
Rimligt.
Ja.
Och att man också tänker att, nu vet jag inte hur många som bor här, 320 miljoner kanske. Att det är en väldigt härlig massa människor. Ja. Alltså man tycker om tanken på att många människor kan ta till sig det man gör.
Ja.
Alltså hellre än färre, tänker jag.
Ja, det kanske precis, och också att man tänker att det finns väldigt många... Jag har ju fått för mig, jag tycker att de som gillar mig eller min... Jag har, och det säger jag inte bara för att fjäska, jag behöver ju inte fjäska, utan jag vet det. Jag tycker att det är en typ, det är liksom, det finns en slags... De är liksom fina människor, jag vet inte varför. Alltså det finns aldrig rätt igenom fina människor, alla är vi liksom... Svart och vitt, det finns både och. Men de på något sätt har valt en... De har valt någonting positivt i alla fall. Och det, jag vet inte, jag tycker om dem. Av någon anledning så tycker jag att min publik är... De är väldigt så här... De brukar vara helt så här... Reko. Schyssta. Och i och för sig så är de flesta människor det. Så att, men det känns också som att man vill inte gå miste om dem... Som är på andra delar av jorden.
Precis.
Men sen är det också, du vet att när musiken via internet redan sprids före dig, då förstår man, oj, det finns några där ute. Och då blir det också som ett så att de ropar på en. Kom hit. Och då blir det att man, de ropar ju bokstavligen, kan du inte komma och ha en konsert här eller så. Och då vill man ju göra det möjligt på något sätt. Så det är också, det sker ju också väldigt, som de säger här, organic. Ekologiskt. Nej, men att det sker på något sätt som ett naturligt steg att ta till utlandet om man får lite respons utifrån.
Ja, men jag kommer ihåg det när jag gjorde research på dig, att du har ju liksom, det kändes verkligen som att dina fans var över hela världen.
Mm.
Och det är ju otroligt häftigt att de har hittat dig.
Ja, och då blir man ju lite så här, ja, men då kanske det är dags. Ja. För jag har inte trott det tidigare. Alltså, under de här 10 åren så har jag inte varit så eller jag har inte tänkt att... Eller liksom, jag hinner inte, jag måste... Men när man då ser att det finns, som du säger, då blir det lite kul. För då tänker man, ja men... De är väl också liksom fina på något sätt. Att man vill åka dit och se dem och uppleva och fortsätta få spela. Vi får se. Men det gäller att vara realistisk.
Mm. Är det hemligt? Men du är ju signad till Max Martins förlag här.
Mm.
Vad innebär det för dig? Eller här? Är du det över hela världen kanske? Det vet jag inte hur det funkar.
Nej, ja. Jo, jag är det i hela världen. Men det ser lite annorlunda ut. Alltså, jag är inte det riktigt i Skandinavien. För jag behöver ju inte riktigt ett förlag där. Men jag har inget emot... Vad signar du hela? Så det är lite teknikalitet, men utanför Skandinavien definitivt är det. För där behöver jag den hjälpen, liksom att se till att allt går rätt och så vidare.
För oss som inte är i branschen, vad gör ett förlag ens?
Förlag hanterar rättigheterna för låtarna. Och jag har ju alltid haft mitt eget förlag i Sverige sen första början. För att jag har kunnat hantera det inom Skandinavien. Men blir det så att man måste liksom se över hela världen, då kan inte jag och min liksom personal på en, två personer hantera det längre. För då blir det ju för mycket att göra. Och då tar man hjälp av sådana som är experter på det. Eller som jobbar med det hela tiden.
När du sa så här att vi har gett ut en EP här för att ha någonting att liksom jobba med.
Mm.
Då är vi i det här fallet, du och ditt förlag till exempel. Och så en av de grejerna som de gör då, det är att försöka få ut din musik i reklamfilm eller i tv-serier eller så.
Ja, försöka få precis folk att höra. För att det som sker här, det är också ett konstigt system. Men när radio, när de spelar en låt i kanske, de testkör en låt kanske i en vecka. Eller fem dagar eller något sånt där. Eller jag vet inte. Men de testkör en låt i några dagar. Och sedan så ringer de upp folk. Och säger, känner du igen den här låten? Och om folk säger nej, då tar de ner låten ifrån sin radiolista. Och det är väl, visst låter det jättekonstigt. Och då är det så att ju mer folk har då hört den via andra medier eller via alla möjliga tv eller internet eller vad det nu kan vara, desto mer känner de igen låten och därför svarar de ja på den frågan och därför fortsätter radio att spela låten. Så det är väldigt mycket, det är väldigt intressant system de har här och det gör att ju mer folk känner igen låten desto större chans har du att bli spelad på radio. Och spelas du på radio så är det en väldigt viktig komponent i resten av ekvationen. Liksom.
Ja, då har jag förstått att man är så här, det är nästan viktigare numera än typ iTunes-listan och Billboard. Och...
Ja, för det är ju så, speciellt här i USA så är det ju fortfarande, folk lyssnar på radio jättemycket. Alltså det avgör så mycket. Och tyvärr så tittar också skivbolag och de som lägger musik på film och så. De tittar också på radiolistan och ser hur populärt är det här. Så att det blir en slags, det ena går in i det andra hela tiden. Och, så det är väldigt, det är en konstig ekvation som man försöker lösa.
Men har du liksom ett...
Du blir så lite orolig. Men hur ska det gå till?
Nej, men jag är jättenyfiken för att det är ju...
Jag är också det, för jag är inte liksom, jag är inte expert på det här. Det här är också nytt för mig. Det är också väldigt roligt att få lära sig det här och förstå hur det funkar.
Har du ett annat skivbolag här än hemma i Sverige?
Mm.
Och vilket är det?
The Island.
Har du en manager här? Och...
Ja, det har jag.
Ja.
Hon heter Angelica Cobb. Och hon är rätt tuff. Det var svårt att hitta. Jag kanske intervjuat 20-tal managers. Men hon var den första som var en hon, men det är inte därför jag valt henne, utan hon var också den som liknade mig mest. Alltså jag kände att jag kunde relatera till henne mest. Och sen är hon också en sån här fighter liksom. Hon är så här badass. Så jag gillar henne jättemycket. Det har varit svårt att hitta henne. Det har det varit. Jag har letat jättemycket för att det finns också en struktur där att man ska välja managers som labelcheferna eller skivbolagscheferna är bekväma med. Och tyvärr så ser det ut som att alla de är liksom, det är inte så många som är som Angelica. Och de är alla men lite så här sådana som man kan tänka sig sitter så här i styrelser. Det är så här, alla är typ 50 och män. Vilket jag inte, jag har inget emot det, men jag kan liksom inte också bidra till det genom att välja det där hela tiden. Så det finns ju också ett, där har jag också förändrat lite grann min lilla värld. Sen vet jag att det är en droppe i havet. Det spelar ju ingen roll liksom vem jag väljer som manager, men för henne spelar det roll och för mig spelar det roll. För hennes värld och för min värld. Och den är väl också viktig. Men hon är jätteduktig.
Ja.
Och hon och jag kommer ta över. På ett eller annat sätt.
Vad kul att höra.
Ja.
Det känns som att det är så himla lätt att känna sig liten i den här stan.
Mm.
Kan man väl säga.
Mm. Men man måste ha en slags inbyggd Självkänslan, den tror jag att vi alla slåss med fram och tillbaka. Men ett självförtroende som på något sätt är sunt och en hyfsad verklighetsuppfattning. En sån typ av kombination behövs för att man ska överleva här och inte ta saker personligt eller... För det kommer bli ganska mycket... Alltså det är ju tradition här att man ska ha blivit droppad av sitt skivbolag minst 3-4 gånger innan det funkar. Så de flesta går igenom de här processerna. Så att är man någorlunda realistisk så kommer man inte bli nedslagen. Alltså rent mentalt. Utan man får helt enkelt se verkligheten för vad den är.
Ja, det låter ju ännu tuffare kanske än jag trodde. Men känner du dig liten här då, ofta?
Jag känner mig aldrig liten.
Vad bra.
Ja. Jag har aldrig känt mig liten. Jag har känt mig maktlös. Det har jag gjort av uppenbara skäl. Liksom det liv jag har levt. Det har jag känt, maktlösheten. Men jag har alltid känt mig stor som människa. Och jag tycker att vi alla är det egentligen. Men det låter ju bara fånigt. Så att, men jag är det. Det är en gåva jag har fått av mina föräldrar. Och, alltså att... Jag bär på en historia som också är ganska cool. Så att det bygger på något sätt, det finns en grund. Svårt att beskriva exakt så här, men man förstår väl, hoppas jag.
Ja, jag tror.
Ja.
Finns det sidor med Los Angeles som du ogillar?
Jag vet faktiskt inte, det är ganska svårt att... Det beror på vems världsbild man pratar om, för det är ju, den är ju väldigt uppdelad i olika världar, och i Sverige så tror jag att vi eller väldigt många i mainstream-kulturen, alltså de tänker liksom Hollywood-fruar eller vad det nu kan vara när de tänker Hollywood eller USA eller och LA, medan jag tänker ju något helt annat. Jag tänker ju farmers market där bönderna kommer med ekologisk mat och man får gå och handla färsk frukt som man kanske inte får, man kan bara göra på somrarna i Sverige. Alltså jag tänker helt andra saker, så alla tänker ju helt olika saker när de tänker LA. Och sen tänker man USA, det går ju inte alls, för det är så olika. Det är som att säga Europa, det är så olika, och det vet ju du också. Men jag försöker bara säga att jag kan inte svara på den frågan, för jag vet inte vad vi pratar om, vilken del, vilken av de här världarna är det vi pratar om. Och det är också en del av USA, att det är så konstigt, det är så olika beroende på vad man är.
Jag kan tycka att om vi kör.
Du tänkte säga den sociala situationen, för det tycker jag kan vara lite att det, man måste verkligen kämpa här jättemycket. Folk, vi som är svenska medborgare och har uppväxta i den typen av trygghet. När jag kommer hit så får jag lite de här känslorna som jag hade när jag var flykting. Förstår du vad jag menar? En slags otrygghet, som att säga, jag har... Oj, nu gäller det att ta hand om sig själv bara. Det finns inga sociala, trygga... Vad heter det? Nät?
Skyddsnät.
Ja. Skyddsnät. Mm. Så att... folk liksom har två jobb och de kan fortfarande inte betala hyran. Samtidigt så blir jag också charmad av den entusiasm och glädje som finns här. Så att jag är, och också mångkulturella... Det är inte ett mångkulturellt politiskt system, det är det inte. Utan rent liksom, befolkningen är väldigt mångkulturell. Det tycker jag också är väldigt mysigt. Alltså, ja, det är både och, det är verkligen både och.
Ja, det var inte det jag skulle säga.
Nej,
men jag skulle säga så här, att om man bortser från det som är negativt, för det finns ju massa negativa grejer, liksom om man ser på Amerika generellt, så kan man väl till exempel tycka att klasskillnaderna är ett problem. Det finns säkert jättemånga uppsidor med det också, men med svenska perspektiv, bla bla bla. Jag pratade med en annan svensk som jag träffade här, att man så här, han berättade en story om en kille som bodde i Los Angeles. Eftersom den här killen inte har något hår på huvudet längre, så har han köpt en hatt. Det är väldigt soligt i Los Angeles.
Mm.
Han har en hatt, går runt i den, trivs i den, tänker inte på den där hatten så mycket, utan det är en grej som sitter på hans huvud för att skydda mot solen, och det är praktiskt liksom. När han kommer till Sverige så står han i bagagebandet och bara, men vänta nu förresten, nu står jag här i min hatt. Och sen så liksom smusslar han av sig hatten vid bagagebandet till Arlanda. Därför att det är liksom inte här socialt accepterat att bära hatt i Sverige.
Va?
Jag tyckte det var en så fin bild av hur konformistiska vi kan vara. Och hur trångt det kan vara i Sverige. Att man inte vågar ha på sig sin hatt. För att ingen annan har hatt. Ish. Jag tänker också en väldigt konkret grej för mig själv. I Sverige stör jag mig jättemycket på ifall en person skulle ha på sig solglasögon inomhus. Här bryr jag mig inte ett spår. Nej. Vilket är jättemärkligt.
Intressant. Jag har hört samma sak från väldigt många andra. Speciellt så här artistkompisar. Alltså de är mer expressionistiska. Alltså det är lite mer artistiskt att man vågar lite mer. Och jag har faktiskt kompisar som inte vill släppa skivor i Sverige för att de känner att jag kommer inte få plats som artist. Eller jag vågar inte för det är så hårt klimat.
Alltså svenskar?
Ja, de vågar inte det. För att de känner att jag är lite mitt emellan. Jag är inte riktigt tuff. Men jag är samtidigt, jag är en sån här typ av kille. Kan jag verkligen vara en sån typ? Men jag tycker att man ska strunta i det och ha på sig hatt. Och jag tror inte att det är så farligt. Det kanske är, om du känner så är det väl så. Jag har inte känt, jag tycker att det är bra. Jag har tyckt att jag har fått vara mig själv i Sverige. Och att jag har fått uttrycka och haft på mig hatt. Det kan vara så att jag själv var, att jag på något sätt hade satt upp murar själv för mig själv i början av min karriär. Till exempel att jag vägrade, att jag tänkte, nej men jag ska bara ha jeans och ett linne när jag spelar live. Jag ska inte ha fina kläder på mig. Och, alltså det fanns en sån här politisk, att man allting skulle vara så här, att man begränsade sig själv politiskt också. För att man tänkte, nej men jag ska inte gå runt med den här hatten, ish. För att jag ska inte sticka ut, alla är lika mycket värda och så vidare. Och det var väldigt viktigt för mig och det är det fortfarande. Men det betyder inte att vi inte kan ha hatt eller ha konstiga kläder, uttrycka oss eller vara annorlunda. Så det finns också mentala spärrar som alla har för sig själva. Alltså han kanske inte hade behövt ta av den här hatten. Alltså det kanske ligger 50% hos honom att han känner sig. Så det kan vara 50-50 tror jag.
Ja men verkligen.
Dels egna spärrar som man har och dels andras. Men det är en intressant fråga, det är verkligen. Så att, ja.
Men om vi då säger att han är 100% mer hattbärare här än i Sverige. Finns det sådana sidor hos dig också? Alltså är du en annan person här än i Sverige?
Jag hoppas att jag kommer bli en annan person. Alltså jag hoppas att jag kommer bli mer mig själv här. Men jag tror inte att det hade spelat någon roll. Jo, det kanske hade spelat någon roll. Jag vet inte. Alltså, det är också en del av att flytta och röra på sig. Att lära sig saker av nya människor och kulturer. Det kan på något sätt inte vara fel, tror jag. Så att jag tror definitivt att jag kommer att, och har säkert blivit påverkad. Och kommer att bli påverkad. Som jag har känt nu senaste tiden här så känner jag att jag blir mer och mer. Jag blir mer och mer intresserad av att bli mer och mer mig själv. Alltså vad jag tror och inbillar mig är mig själv. Alltså att jag har bara en sån sak som att säga, nej men jag ska låta mina ögonbryn växa ut. Varför ska jag stå och plocka mina, alltså en efter en? Det kan jag tycka är jättefint på andra människor. Men jag vill bli mig själv ännu mer sen jag har kommit hit. Så det finns också en sån här motreaktion. Så man vet ju aldrig vad som kommer ut av det. Samtidigt så, ja men jag tycker att det är kul att ha rosa skor eller hatt-ish på mig. Ja men då gör jag det. Det finns liksom, ja men det beror på hur man reagerar. Men jag håller med dig att varje nytt land och varje ny plats man besöker så blir man påverkad. Och det är bra. Vi behöver bli konstant liksom påminna om att vi kan förändras. Att inte förändras för mig är mer onaturligt än att vara bestående. Eftersom jag pratade ju och bodde i liksom tre olika länder innan jag var 9. Och kunde prata olika språk och hade säkert lärt mig olika sociala strukturer. Och, alltså, så för mig så finns det liksom inte att vara bestående. Och jag kan inte heller, jag vet att det har funnits de som kanske tycker så här, men varför gör du inte, varför är och beter du dig inte, eller varför gör du inte musik som du gjorde då exakt, varför, varför? Och det finns alltid de som inte liksom vill att man ska förändras, men jag kan inte kompromissa med det, jag kommer alltid att förändras, men kärnan kommer alltid vara densamma och man kan alltid lita på att jag till 100% gör det som jag till 100% tror på. Det finns alltid 100% kontroll hos mig. Och det kan man lita på i alla fall. Och det är en trygghet i det, tror jag. Man får lita på mig helt enkelt. Mm. Jag vet vad jag gör.
Är det en svår grej att få igenom hos Island till exempel?
Det gäller att vara smart. Alltså, man måste vara strategisk och smart när det kommer till människor som jobbar med det här och få igenom sina viljor. Det går inte att vara oresonlig och känslig och bara liksom, nej men det här är jag, lalala. Inget sånt, utan man måste ha belägg för det man säger och argument. Det är ju ändå, jag är ändå på något sätt chef över min verksamhet. Jag har mitt produktionsbolag, jag producerar bilderna och materialet och skickar det till bolaget och vi tillsammans släpper det. Så att det finns en annan typ av struktur. Det är inte riktigt att de i vanliga fall när skivbolag jobbar med artister så gör de alla de här sakerna tillsammans, medan jag gör allt det här klart och sen får de en färdig produkt som de sen hjälper till och marknadsför. Så det är en annan typ av form av arbete. Men då gäller det att liksom få dem att förstå saker och få sin vilja igenom, fast utan att de känner att man kör över dem. Så att man måste vara smart också. Jag tycker inte man ska underskatta den. Det har min mamma lärt mig jättemycket, att vara strategisk och smart. Det har jag fått från min mamma. Min pappa var mer så här konstnärlig och fri och väldigt ostrukturerad. Mamma var väldigt strukturerad och matematiker liksom. Så jag låter dem verka igenom mig. Mm. Och försöker manövrera. För det är så tyvärr. Att man måste manövrera. Och man måste vara smart. Så att, och tydlig från början. Inte överraska helt plötsligt. Och veta vem man är. Så att man säger, ungefär så här kommer jag kräva av er. Ungefär så här kommer jag vara. De här sakerna är viktiga och så vidare. Stapla upp tydligt så att alla vet vad de ger sig in på. För mig är det viktigt att vara liksom en bra businesswoman. Det är viktigt. Det finns liksom en heder i det också, tycker jag. Och det är en konst, tycker jag. Det är också spännande att kunna hantera det.
Jag hörde ett inslag på NPR här i radion, eller i bilen.
Mm.
Jag vet inte varför de pratade om det persiska sättet att dricka te. Men att man i alla fall, och det här kände inte jag till, men att det är väldigt, om du nu hade kommit hem till mig här nu, vilket du i och för sig har gjort, och jag hade liksom haft möjligheter att göra te, nu har jag inte det, men så ska ju du inte vilja ha det väldigt, väldigt länge, har jag förstått. Alltså det är så man gör. Du vill inte förrän du börjar dricka teet, i princip, så ska du vill inte vara till besvär. Det är en väldigt persisk grej, har jag förstått. Ett drag.
Vi har ett ord för det också.
Ja, berätta.
Taroff.
Okej. Okay. Hur präglar det dig, så att säga? Lever du med det här?
Ja, jag försöker tämja det. Och inte låta det. För speciellt från min pappas sida. De är från norra Iran. Och där är de väldigt kända för att på något sätt bli överkörda. Mer eller mindre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
För att tarot är väldigt utbrett. Det är utbrett över hela Iran, men det är mest där. Så att från min pappas sida då, så det är omöjligt att komma hem till en faster eller till någon och inte gå därifrån med massa mat eller frukt eller saker, för att de liksom, för att de tar offer. Så det handlar inte bara om att säga nej till saker, det handlar också om att pracka på andra saker. Alltså, här har du, ta med dig det här, du behöver det. Och liksom ge. Så det finns definitivt. Det påverkar mig lite grann. Jag är lite sådär spontan, så att de som jobbar med mig vet att lite farligt om jag blir förtjust i, om jag jobbar med, om jag jobbar med dansare till exempel, så tycker jag det har varit så trevligt, kan vi inte bara extra, alltså jag kan göra sådana spontana grejer att jag vill liksom ge, men samtidigt så har jag också ett ansvar för min verksamhet och min framtid. Det är ju ingen, jag är ju min egen chef och jag ska kunna liksom ta hand om mig själv i många år framöver, så att ja, det är blandat där, så jag försöker reglera det där.
Jag har förstått också att om du hade gett mig en komplimang för den här skjortan,
ja,
så hade jag då, om jag hade levt tarof, så ja, hade jag, ja men herregud, ta den Lalle. Alltså den skulle,
ja men det säger man.
Den skulle om klä dig mycket bättre.
Om ja, man säger att, vilket fint diadem du har, och då måste du i princip säga, ja men varsågod, du kan få den, den är din. Så säger man.
Det är väldigt spännande. Är det koncentrerat till Iran? Eller är det någonting som, alltså, förstår du vad jag menar? Är det så här, existerar?
Nej, jag tror att det är koncentrerat till Iran. Mm. Men jag vet inte. Jag är inte så jätteexpert på alla runt omkring. Men det är väldigt så. Alltså Iran och iranier och persiska och alltså Mesopotamien. Alltså persiska kulturen, den är väldigt poetisk. Alltså vi hade ju liksom fullskaliga bibliotek för tusentals år sedan. Så det finns ju en extrem poetisk anda och också en nerv i nästan väldigt många, tror jag, också fortfarande. Så att det är definitivt, det är väldigt vanligt med att liksom persiska män gråter. Alltså de är väldigt känsliga och man är väldigt mjukt, det är väldigt mjuk. Och också hur man pratar persiska är ju väldigt mjukt. Jag tror man skulle bli överraskad vilken mjuk kultur det verkligen är. Men sen så har vi ju också senaste tiden, jag menar, det är mycket som hänt och händer, så att det är svårt att veta också hur det är nu, men det är i alla fall den kulturen vi har.
När du är i Los Angeles, som är så otroligt multikulturellt på ett sätt som kanske Sverige eller Stockholm inte är, gör det dig mer eller mindre persisk?
Det gör mig mer både persisk och lite rysk till och med. För det finns så många ryssar här, så att jag kan till och med prata lite grann med ryssar på ett annat sätt. Så här, lite grann, och börja lära mig igen. Jag har ju glömt det helt, men okay, jag kan ju lite grann. Jag är väldigt så här, som det var mitt första språk som jag lärde mig på riktigt. Så har jag liksom uttalet och sådär. Så jag har blivit mer rysk och persisk. Och också mer svensk av någon anledning. Jag vet inte, man blir utkristalliserad här av någon anledning. Jag har ju skrivit min första så här vinterlåt till en annan. Det är ju till Sarah Dawnfeiner. Jag har skrivit en låt som är väldigt, för mig, väldigt svensk. Det är verkligen min svenska sida som har skrivit den.
Ja.
Och alla andra säkert. Men då har jag skrivit en text här som får mig att känna mig väldigt svensk när jag sitter i en bil på Sunset Boulevard, liksom, på väg någonstans. Och när jag lyssnar på den, hennes då, då känner jag mig så otroligt svensk. Vill du höra texten?
Gärna.
Ja. Vinterland, jag ger dig mitt liv. Du får mina dagar under ditt snö, ditt träd. Jag väntar här under din skyddande hand. Jag vilar här i mitt vinterland. Du gör mina tårar till glänsande is som barnen kan kasta. Låt mig få vara ett blad, ett oskrivet blad, över en sjö i mitt vinterland. Jag vill vara fri i mina dagar, de dagar jag har kvar. Vinterland, jag ger dig mitt liv. Gå bland höga vinterträd, se så högt en längtan bär. Går bland höga vinterträd, se så liten människan är. Vinterland, jag ger dig mitt liv. Du får mina dagar under ditt snövita träd. Du fick mitt liv. Vinterland.
Fint.
Så när jag skrev det här så kände jag så här, oh, jag har valt Sverige och Sverige har valt mig. Och det finns någonting, det finns liksom en hemlighet där på något sätt. Så att när jag hör den här liksom mitt i centrala LA, då känner jag mig verkligen svensk och jag längtar verkligen hem. Apropå det här med vem jag är. Samtidigt så är man också, vet man ju också att man har hela livet framför sig och man kan alltid bära med sig det här svenska eller det här persiska eller det här ryska, allt det nu man har liksom varit och är. Och att det finns alltid mer. Det finns alltid liksom säkert mer jag kan lära mig. Det kan ju inte vara över nu. Jag är ju inte så gammal än. Så att det här är liksom, det blir spännande.
Vad fint. Och den, kommer den där ut nu, snart?
Den kom ut för några dagar sedan.
Aha, vad kul.
Jag skrev den med Gustav Törn. Men den, jag bara skrev, alltså jag satt i bilen och bara skrev den på väg till, jag var faktiskt på väg till han Moreus i Mora-programmet. Det kunde inte bli mer en sommarnatt efter en spelning i Sverige. Så det är häftigt att man kan ta med sig de här landskapen, var man än befinner sig. Och att man kan, det är härligt att få sakna också.
Saknar du mycket?
Ja, det är så roligt för att jag också, jag jobbar ganska mycket med Gustav och andra som jag jobbar med. Alla människor som jag jobbar med är också väldigt nära till sina känslor på något sätt, mer eller mindre. Det är därför man kanske väljer att jobba med musik, kanske, jag vet inte. Men det är härligt att få sakna tillsammans på något sätt och komma ut ifrån ett sammanhang och titta, inte tillbaka men titta och se det utifrån och inse vad det är man har gjort, att jag har ändå valt att tillägna, vad blir det, 20 år av mitt liv för Sverige och samma tillbaka. Sverige har valt att tillägna 20 år av sig själv för mig, så det finns en så här. Det blir ett aktivt val helt plötsligt när man befinner sig utanför Sverige. Då inser man att okej, jag har aktivt valt att stanna där. Då blir varje beslut också mer hjärtligt. För jag har valt att stanna eller jag har valt att ge mig av eller jag har valt att älska det. Det blir mer frivillig på något sätt och medvetet val. Och även, alltså det har ingenting med att göra med att jag är från, att jag har bott i andra länder innan jag kom till Sverige. Även Gustav eller andra svenskar som jag jobbar med, de blir också så här tårögda när de hör den texten eller vad det nu kan vara. Att oj, det är sant. Alla vi gör ett val att stanna kvar på en plats. Och det finns ett givande och tagande och en ömsesidig tacksamhet som måste få finnas. Ja.
Mm.
Nu får du rädda mig ur det här med någon annan fråga.
Vad jobbade dina föräldrar med?
Min mamma jobbade som... Hon studerade litteraturvetenskap, matematik, och sen så kom revolutionen i Iran, och sen så flyttade vi till Sovjet. Där studerade hon litteraturvetenskap igen, och sen flydde vi till Sverige genom Östberlin i ett år, och sen där studerade hon blev socionom helt enkelt. Min pappa var poet och författare och journalist, skrev massa böcker och skrev tidningar. Var redaktör på någon så här underjordisk tidning, politiskt. Mm. Så det är svårt att veta vad de jobbar med. Massa saker, men mest tror jag att de jobbade på att få vara fria och på sin frihet. Och de jobbade mest för att jag ska få vara fri och få leva i fred. På något sätt så är det också mitt jobb. Att låta dem få leva genom mig också på något sätt.
Du hamnade ju så småningom i Göteborg.
Mm.
När hittade du musiken? Eller när hittade musiken dig?
Det har funnits ganska länge. Men rent praktiskt att spela ett instrument och musicera var väl när jag var i högstadiet. Hur gammal är man då? 13-14?
Mm.
Musikklasser, musikrum faktiskt, och lunchraster började rent praktiskt. Så att jag började där. Och sen började det med att jag fick låna hem en gitarr hem på helgerna. Jag spelade ju, jag var ju mer sporttjej innan. Fotboll och friidrott och basket och simmade. Och...
Hade du börjat med det redan innan du kom till Sverige?
Nej. Nej, utan allt det här började när jag bodde då i Göteborg. Alltså i Hammarkullen där jag bodde var ju fantastiskt, för att vi hade en simlokal. Vi hade basketgrupper precis i området. Vi hade fotboll precis i området. Vi hade tennis precis i området. Så allting fanns runt mig där. Så det var rätt häftigt.
Du spelar tennis fortfarande? Gör du?
Ja, lite. Det är inte så bra, men jag absolut. Jag har alltid velat göra det sedan jag var liten. Då tänkte man inte att man kunde liksom gå i tennis. Utan tennis var bara att det fanns en bana och man kunde gå och spela med sina kompisar.
Gjorde du det?
Ja, så att det var sport som var min huvudgrej. Och friidrott då, som jag trodde att jag skulle tävla i. För jag var ganska bra på längdhopp och sånt där. Jag tänkte att det här är jag. Tack och lov. Så blev det musik. Åh, vad hemskt det hade varit. Man hade blivit idrottskvinna. Det hade jag nog inte klarat.
Nej, men då hade du... Din karriär hade ju varit över nu,
ja.
Typ. Så att då kanske du hade börjat med musiken nu istället.
Mm. Fast jag skulle egentligen blivit vetenskapskvinna.
Mm-hmm.
Nej, men för jag... När min naturkunskapslärare i högstadiet förklarade för mig vad liksom hypotes är. Och sa han, hypotes är innan man gör ett experiment så gissar man vad resultatet är. Och det tyckte jag var så kul att få gissa. Och hitta på hur jag tror att saker och ting gick till. Och då tyckte han att jag skulle bli vetenskapskvinna. För att jag tyckte att det roligaste var hypotesen. Inte själva utförandet av experimentet. Jag var inte så intresserad av saker, alltså rent fysik och sånt, utan bara att vara teoretiker. Det tyckte jag var roligt. Och tänka och fundera hur delar säljer sig. Och jag tänkte ut så här går det till, utan att veta. Så var det kul att gissa och fundera på de här sakerna.
När jag intervjuade dig förra gången så pratade jag lyriskt om hur det var att se dig på scen för första gången.
Mm.
Och sen dess så har jag träffat andra människor som också liksom såg dig på scen för första gången och tyckte att det var, alltså inte vid samma tillfälle, utan som när de utsattes för dig på scen första gången, så var det en nästan religiös upplevelse, därför att det var någonting helt annat.
Mm.
Kommer du ihåg första gången du stod på scen?
Jo, det är jag säkert. Men första gången som jag, det du beskriver, alltså att jag kände att publiken faktiskt var med mig. Och att jag förstod att oj, de här har hört min låt. Att den här chocken, den fick jag nog när jag spelade på Debaser, tror jag. Du vet, någon kväll. Jag hade precis släppt Invisible, som var min första singel. Och så plötsligt hörde jag att de sjöng med. Det kommer jag ihåg som väldigt starkt minne. Att jag tyckte att det var så konstigt. Hur kan de låten? Jag förstod inte. Tog en stund och så bara, just det, de kanske har hört den på radio och lärt sig den. Och det kommer jag ihåg att det var konstigt. Att jag stannade upp en stund och kanske stod still i 10 sekunder och tänkte bara, vad är det som händer? Och bara titta på dem. Det kommer jag ihåg som en viktig stund. Sen så första gången någonsin, jag vet inte, jag har alltid stått på scen. Även i Ryssland och sånt där så var det väldigt mycket uppträdanden i skolan. Och nu vet man ser så här folk som gör formationer du vet, i Sovjet. Liksom, att alla går på rad och har flaggor och så gör de ett mönster av alla. Alltså det har alltid funnits ett uppträdande involverat i mitt liv på ett eller annat sätt. Och sen har jag alltid uppträtt i skolorna på skolavslutningar. Och så alltså det har alltid funnits väldigt naturligt. Och jag har inte ens tänkt på det. Jag har inte sett det som något konstigt eftersom det har alltid funnits så naturligt. Och även i den byggnaden vi levde i Minsk, ett jättestort höghus med bara så här, iranska flyktingar från Iran, liksom, politiska. Alla vi barn, det var så här uppträdande varje helg. Liksom. Så här, nu är det föreställning. Så det har alltid funnits. För det är konstigt.
Nej, för det var väl det som var grejen med att se dig alltså på scen. Därför att det fanns en självklarhet hos dig redan från början. Mm. Alltså att det var, vilket ju kanske är ovanligt.
Och ett förtroende för publiken.
Kanske det.
Alltså jag känner att de inte så, det är inte UFO:n jag spelar för. Utan det är för sådana som är mer eller mindre som mig. De har ungefär samma känslor och register. Alltså det är inget konstigt utan det finns ett... Det finns en gemenskap. Och det finns något magiskt i att kunna identifiera sig med andra, tror jag. Och jag tror att det där magiska eller religiösa som du beskriver kan vara just att identifiera sig med någon annan. Mm. Musik är ju magiskt i för sig.
Ja, fast du, alltså när, som jag minns det också, så var det inte bara, det handlade inte bara om musik med dig.
Nej.
Det handlade om liksom karisma. Som är ju ett väldigt svårt...
Jag bara gömmer mig.
Ja, men det är ju ett väldigt svårt begrepp som är svårt att definiera vad det är. Men är det, vad heter det? Du har ju det väldigt, väldigt mycket.
Tack.
Det är jag som ska tacka. Som får utsättas för den.
Nu går jag. Tack. Detsamma.
Tycker du?
Jag tror att man måste ha... Jag måste i alla fall vara väldigt intelligent för att kunna göra intervjuer. Och jag tror att det går ihop lite grann. Jag tycker i alla fall folk som är karismatiska är oftast väldigt nyfikna, tycker jag. Och intresserade. Och man ser på något sätt en 100-procentig närvaro i deras blick. Att jag tycker att det här är spännande. Vad är det som pågår? Eller det finns massa frågetecken. Och det finns ett intresse. Det tycker jag är på något sätt, det sitter ihop med karisman. Men någon som är liksom trött och vet allt. Det finns ingen glitter i ögonen och det finns ingen karisma då, tycker jag.
Du sa förut att ingen människa är liksom helt god eller helt ond eller så. Mm. Vad har du för onda sidor?
Precis som alla andra, tror jag. Men jag är medveten om... Eller medveten, men jag hanterar dem. Jag tycker att de är intressanta. Jag tycker om att hantera den frågan. Hela Colors, alltså låten till exempel, I had a talk with the shadow and the light fighting for me. Så det finns ju, jag bearbetar den frågan och att göra det och på något sätt bara kasta ett ljus över att det finns en sån konflikt inom oss allihopa och att medvetandegöra den, det känns meningsfullt. Det känns som att jag gör någon nytta när jag gör det där. Men jag vet inte riktigt hur. Men... Och det är viktigt. Sen så svagheter, alltså, det har man hela tiden. Det jag vet är att jag åtminstone gör misstag, men jag har alltid i princip oftast väldigt bra intentions. Alltså man kan lita på det. Sen hade jag önskat att jag var lite mer alert.
På vilket sätt?
Ja, men lite så här, hade lite mer till övers.
Alltså bättre tålamod.
Förväntar mig mycket professionalism från människor. Och du vet, jag är väldigt där. Man ska hålla det man lovar. Och väldigt noga är jag. För det är ju också väldigt ofta som konstnär eller som artist eller som en, kan man säga, kreativ person. Nej, men folk beter sig väldigt annorlunda beroende på vem de har att göra med. Till exempel om jag sitter och förhandlar med en som inte är van att förhandla med någon som mig, så tar de ibland sig friheten att kanske vara på ett visst sätt, ta upp saker. Eller du vet så här, fast jag måste ju... Du vet, det blir en slags oprofessionalism helt plötsligt. Bara för att jag... Så här, ja, men hon är väl artist och flummig, det går väl an. Du vet, vi kan... Så att man kan slarva lite. Och jag tycker inte om det, jag är väldigt noga. Och väldigt så här... Mitt arbete är... jätteviktigt för mig. Liksom, det är mitt livsverk. Och jag ägnar 100% av min tid till det. Och det är jag väldigt noga med. På något sätt. Så på det sättet så är jag också väldigt hård och tydlig. Liksom. Men sen så har jag den här persiska som vi pratade om, taroffen. Att man ändå vill vara vänlig. Så det är också en kamp som jag försöker hantera. Ja, det är mycket problem. Men det viktigaste är att jag har... kontroll över mitt liv, och det känner jag att jag har. Och det är viktigt för mig. Det är väldigt invecklat. Det är ju... Så att jag är tydlig och sådär. Det är jag. Men det tycker inte jag egentligen är något negativt egentligen. Det är nödvändigt. Jag har behövt utveckla den sidan.
Jobbar du med skam någonting?
Hur menar du?
Alltså, skäms du för någonting ofta? Alltså, har du problem med det?
Nej. Alltså, jag vill inte skämmas. Men jag skäms inte så ofta, nej. Det är inget jag njuter av. Jag tycker inte det är kul om jag skulle göra det, men nej. Hur menar du då? Typ nej, att om jag skulle ha den här hatt-ish, som du pratade om, hatten.
Ja.
Eller är det så du menar? Eller?
Ja, till exempel. Eller att man säger dumma grejer? Eller?
Nej, eller jo, kanske, men inte mer än average. Det tror jag inte, för att jag har väldigt enkelt att skämta om... Ja, nu håller jag på så där igen. Alltså, jag har väldigt en enkel inställning till mina misstag. Det har nog snarare varit ett problem att jag kan skämta om andras misstag. För jag tänker att de är som mig. Att de inte kommer bli jättearga om jag tar upp... Ja, men nu gjorde du det här misstaget igen. Och liksom, precis som jag gör med mig själv. Till exempel så folk jag jobbar med. Och då tror jag att alla andra är sådana. Och då, när, de, liksom, när det finns stolthet där, då... kan det bli problem.
Då blir de ledsna för att du är taskig. Och tar upp
ja, då tror de att jag är taskig. Men egentligen är det bara... Men va? Vi skojar. Alltså, jag är ju din kompis. Vi skojar ju om det här. Eller, jag förstår inte. Så det finns ju definitivt... Så nej, jag är nog inte sån. Men jag tror att jag kan vara lite... Inte blyg, men jag orkar inte. Till exempel, om jag går på en fest här så... Om de börjar säga... Jaha, vem är du? Jaha, är du? Och de blir intresserade av min... karriär i Sverige eller du vet så här, och ska tycka att det är så spännande, då skäms jag inte, men jag blir inte heller blyg, men jag kan känna så här, jag är snarare lite så här bara, no, I don't have a job. Jag är hellre lite otrevlig då istället för att behöva liksom prata om mig själv. Men nej, egentligen inte. Alltså, jag tror inte att man ska vara... Man kan nog inte vara så där jätterädd om man går upp på scen framför tusentals människor i en jättekonstig kostym, som jag kan ha ibland.
Mm.
Alltså, och bara tycka att men det här ser väl okej ut. Det här är väl kul, eller du vet...
Fast skamligheten kanske hade kommit ifall du snubblade i den, eller om du sjöng fel, eller inte kom ihåg texten, eller var full på scen.
Ja, det är nog sant. Jag hade nog kanske skämtat bort det eller tyckt att det var roligt. Eller liksom inte på riktigt kanske så här bara, åh vad kul det här var. Utan bara tyckt att skrattat åt det då och sen gått vidare.
Men gör du det?
Snubblar?
Gör du misstag på det sättet?
kanske. Inte så ofta.
Nej. Jag har inte det, känslan av det. Det känns som att du är ganska perfektionistisk.
Ja, noga. Ja. Mm.
Vilken var din första låt du skrev?
Det minns jag faktiskt inte. Det var länge sedan jag gjorde det. Jag minns inte vad den hette. Jag tror det var en tunn rosa eller någonting. Någon sån. Det handlade om någon prins som skulle komma och rädda, men att hon inte väntade eller något sånt där. Vaknade upp själv. Passande nog.
Hur gammal var du då?
12-13. 13-14 kanske. Mm. Högstadiet.
Hade du lätt för att skriva musik?
Ja, jag har väldigt lätt för att skriva.
Ja, du har alltid haft det?
Ja, tack och lov. Det är det här, du vet, vi pratar om Bob Dylan som skriver låtar på 2 minuter. Och, eller vad var det han sa? 7 minuter. Och sen Leonard Cohen som skriver låtar på 7 år. Så att uppenbarligen finns det väl inga rätt och fel. Men jag älskar när både text och melodi och ackord på något sätt flödar ut samtidigt. Att man inte behöver fixa och dona så mycket. För det är då det blir bäst på något sätt. Sen så, vissa låtar får man kämpa med väldigt länge. Someday Young fick jag kämpa med jättelänge för att få den att bli perfekt. Och inte bara på ett visst sätt. Eller, du vet. Så det, vissa låtar tar lång tid, även om initialt så är de väldigt snabbskrivna. Men det tar tid att få ner hantverket och liksom få det i en bra sammanhang. Att producera det på ett sätt så att det väcker rätt känslor. Helt enkelt.
Mm.
Så att det verkligen blir som jag känner att den ska vara. Och inte bara slänga ihop något.
Var spelar du in här? Eller gör du det?
Lite grann, ja. Det är jätteroligt. För det är väldigt inspirerande att vara här. För de pratar ju hela tiden engelska. Och de säger saker som är genialiska. Fast de har ingen aning om att de gör det. Så att det finns väldigt mycket. Ja, det finns väldigt mycket. Den här Boom som jag skrev nu för det här nya EP:n här. Bara det uttrycket Boom fick jag för att jag var här. Ja, så det är väldigt, väldigt inspirerande. Och också se det här som jag pratade om, renligheten. Att det är ändå en stor stad med sina brister, om man säger så. Det finns en slags dirt som jag sjunger om. Leave the dirt in the earth to bloom. Before you go, let your heart go boom. Så det finns också att lära mig av charmen. I det här kaoset så växer det fortfarande blommor. Så det är ganska kul att få bevittna det här. Och det är väldigt inspirerande. Så ja, jag skriver här jättemycket.
Och var spelar du in?
Dels spelar jag in hos Martin Studio. Och sen så spelar jag in. Jag håller på och kämpar med att skaffa mig en fastighet här på ett annat sätt som jag gjorde i Sverige då, att jag har, så att jag kan bygga min egen studio här. Så det håller jag på att jobba på nu och hitta ett hem som jag kan jobba i. För som du hör nu, det är ljud hela tiden. Man kan liksom inte så här hyra en liten lägenhet i stan och sitta och jobba som man kanske skulle kunna gjort. Man måste liksom upp, bort från all trafik upp i bergen någonstans.
Ja. Ja, det är jättejobbigt att jobba med ljud här.
Ja.
Det är nog därför också som det här är den sista intervju jag gör i den här lägenheten.
Ja.
Men det har varit en fantastisk sådan.
Tack, detsamma.
Det är väldigt härligt att vara med dig, tycker jag.
Åh, vad skönt. Det är väldigt spännande. För mig är det väldigt kul. Hur är det? Vad är det för? Hur får du? För du skapar ju ändå ett lugn. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag försökte till min Boom-låt så försökte jag göra en lyric-video här. Där jag ville filma människor. När de har ögonkontakt med en. In i kameran. Och det var ganska kul för då gick vi runt här och ingen visste vem jag var. Så det var ganska kul att göra min egen video på plats och vara regissör och inte artisten. De visste liksom inte. Och då sa jag så här, nej men she's an artist from Sweden. Jag kunde prata om mig själv. Tredje person. Men just då att regissera de här människorna till att uttrycka någonting in i kameran. Och säga saker och få dem att känna trygghet. Allt det här som är på en sätt regi faktiskt. Det var ganska spännande. Och det är lite samma sak här, att man regisserar på något sätt ett rum som Man kan få vara fri. Och det tycker jag saknas idag. För det är hela tiden åsikter som kommer fram och inte reflektioner och sådär. Så jag tror det är också en del av varför du har blivit framgångsrik i det här området.
Tack så mycket. Du, jag tänkte på en sak.
Mm.
En fråga som jag hade funderat på ifall jag skulle sno från Inside Actors Studio eller från Proust Questionnaire. Så jag tänkte att jag testar det på dig. Vilken är din största rädsla?
Jag vill inte bidra till något ont. Jag vill inte att vad jag anser människor som liksom trampar på andra människor ska benefit from me. De jag jobbar med vill jag ska vara... Jag vill tycka om de människor jag jobbar med. Och det är också anledningen till att det tagit så lång tid att hitta rätt samarbetspartners. Både i Sverige och i utomlands. Men att jag vill... Jag gillar inte business as usual. Jag vill inte bidra till det. Så det är en politisk rädsla som jag har. Sen har jag ju andra rädslor rent som person. Men de är ju ganska ointressanta egentligen. Alltså det är väl alla vanliga rädslor som man har. Men,
vadå? Vilka
är de vanliga? Man kan vara rädd om, du vet, fina människor. Eller jag vet inte vad det kan vara. Jag har inte så mycket...
Är du rädd för döden?
Ja, men det tror jag. Alltså jag är inte rädd för döden, men jag tror att jag har en... Jag har tyckt att det var så tråkigt att folk har pratat om dödsångest. Och då menar jag inte folk i våran ålder och så vidare, utan mer sådana här som man har... Människor som man på något sätt har avmänskligat för sig själv. Till exempel Bergman och alla de här som har jobbat... De har man tänkt så här, men åh. Men egentligen så förstår jag dem. Har jag börjat förstå. Alltså det tar också tid att mogna in i den insikten och förstå, oj, det är kanske det här jag håller på att hantera. Och det kanske inte är en slump att jag pratar om ljuset och mörkret och alla de här sakerna. Men samtidigt så är jag är på något sätt 100% säker på att jag är driven av någonting positivt. Och jag vet inte varför, men jag bara känner så. Jag har det är naturligt. Och det är ingenting som jag har skaffat mig själv. Det är inget som jag har mediterat mig till. Eller du vet, vad det nu kan vara. Utan jag har fått den av mina föräldrar på något sätt. En så otroligt mycket kärlek och ljus. Så att det är bärande. Och på något sätt så vet jag också att jag är omhändertagen. Jag vet inte hur, men det känns som att du vet som de tar hand om mig. Så att jag vet inte. Men det är samtidigt inte så där religiöst heller. Jag har ingen aning, men jag vet att det finns någonting.
Vad säger du?
En ljus kärna.
Tror du på Gud?
Hela min hjärna ropar nej. Men jag tror inte på Gud, men jag tror på... Men jag vill tro på Gud. Jag tror på Gud. Men jag tror inte på Gud. Men jag tror på Gud. Det är så här, hela tiden. Jag tror på... Så jag har faktiskt ingen aning. Så jag skulle nog säga att jag inte vet.
Du är agnostiker kanske?
Ändå inte. För att jag vet inte. Jag tror... Men vi vet ju inte. Det kan ju finnas parallella sanningar. Alltså det finns ju kanske flera verkligheter. Jag har ingen aning. Men jag är inte så intresserad av att ta reda på det heller. För jag tycker inte att... Jag tror inte att jag kommer få veta. Tro är ändå tro och inte veta.
Nej, annars hade du hetat vet.
Ja. Men jag vill att Gud ska finnas.
Hörru, vad vet du om din framtid? Alltså, hur mycket har du planerat?
Jag vet inte så mycket om min framtid. Det är lite så. Det är också ett liv som artist eller musiker... Och låtskrivare för den delen, så är det att man har liksom olika... Jag jobbar också lite som låtskrivare bara. Och, så det finns många vägar som jag på något sätt kan ta för att få vara mig själv och lycklig. Så det beror på. Men nej, jag har inget så här bokstavligen planerat. Eller det har vi ju för sig så här detaljer. Intervjuer och hit och dit och resa dit och göra den här grejen. Så att, visst finns det praktiska saker några månader fram. Och någon form av strategi eller stor plan. Men jag har lärt mig att allting förändras hela tiden. Det är som att det är en ny våg hela tiden som man får surfa på.
Vet du när du ska liksom...
Nej.
Nej.
Det är det, jag vet inte.
Bara i Sverige nästa gång, ska jag säga.
Aha, okej. Okay. Nej, det vet jag inte heller.
Nej. Vill du rekommendera något?
Ja, men vi pratade om att du blivit 40 och att det här med att oh, men vad kul att du har... Och det är ganska skönt att man har överlevt. Mm. Och så finns det en film som heter Advanced Style. Det är kanske inte världens bästa film, men det är en liten lättsam film. Annars finns det ju massa bra... Alltså Grave of the Fireflies, det är animerade filmer och... Spirited Away. Det finns massor bra grejer. Men den här Advanced Style tycker jag kan passa när... Ja, den är lite rolig för den handlar om ett gäng tanter som... Och deras relation till livet och åldern. Ganska kul. Och mode. Så att, den kan man titta på om man vill ha en lättsam kväll.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Du kommer inte få göra det, tror jag. För att han är ganska så här privat. Men jag tycker Martin Sandberg då, Max Martin, är en ganska intressant person. Vi har varit kompisar några år nu. Och han är konstigt. Även om vi kan verka som att vi kommer från helt olika världar, så älskar han verkligen det han gör. Och, alltså det finns en barnslig kärlek till sitt arbete som han har. Han är ganska spännande också. Så han hoppas jag att... Men han gör aldrig intervjuer, tyvärr. Men han, du kan ju alltid fråga. Man vet aldrig.
Jag ska se vad jag kan göra. Hörru, stort tack för att du tog dig tid.
Ja.
Ja, Lale. Vilken fin och generös person. Hon, det blev liksom att hon sa massa snälla grejer om mig. Och de hade kanske vi klippt bort ifall det inte var så att det ledde fram till någonting. Och det sa någonting om henne också. Jag bad Kalle Gustafsson Järneholm, som var en av regissörerna bakom den här fina, fina dokumentären om Lale, att beskriva henne. Och han sa att hon är den mest dedikerade människa han någonsin har träffat. Och då spelade han ändå i Soundtrack of Our Lives och har spelat med världsstjärnor över hela jordklotet. Lale är verkligen en superstjärna och en av de största artisterna som vi är samtida med. Och då blir det så naturligt att det är hon som är den första rena återbesöksgästen i Värvet. För att hon är så unik i sitt artistskap att jag tror att hon om bara något år kommer vara på samma sätt som Abba och Benny, som hon för övrigt spelar med i den här dokumentärfilmen och som hon har gjort den här Chiquitita med nu till förmån för UNICEF. Så kommer hon att vara Lale med hela världen på samma sätt som hela världen är med i Lale på något. Ja, nu blev det kanske väl, ja, jag vet inte. Oh. Och jag grät så mycket i den här filmen. Jag tycker ni ska se den. Skriv någonting förresten på Twitter om det. Därför att den har inte fått någon riktig biodistribution. Men om ni skriver något slags upprop under hashtaggen Lalebio, till exempel. Lalebio är ett ord, tycker jag. Så kanske SF fattar vinken och visar den på flera biografer. Den är ju fantastisk. Tack och tack, puss och kram alla lyssnare. Vi hörs om en vecka. Hej.
That you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I know.
Chiquitita, you and I know.
How the heartaches come and they go, and the scars they're leaving. We'll be dancing once again, and the pain will end. You'll have no time for grieving.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Pin Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!